marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ljus och sköna. Låt barnen dansa som änglar kring...
Du lyssnar på Tyres Radio 91,4 med mig Gunilla Grell Lundgren. Och denna varma sommardag i mitten på juli sitter jag tillsammans med...
Lennart Lidén.
Och...
Åsne Lidén.
Ni bor på Körsbärsvägen,
ja,
i Fårdala.
I Fårdala, ja. Mm.
Och hur kom det sig att ni hamnade här?
Innan vi hamnade här så bodde vi i Högdalen. Och familjen växte och vi bodde i lägenhet där. Så vi började titta oss omkring lite grann efter någonstans där vi kanske kunde bo i hus. Och då hittade vi vid något tillfälle en annons från Tyresö kommun att de skulle exploatera ett område, och då anmälde vi oss som intressenter att få köpa tomt där. Men sen hörde de inte av sig det på lång tid förrän någon gång, om det var 64 tror jag kanske, eller ja, skarven 64-65, och då fanns det några få tomter kvar, och då var vi ute, vi träffade Tunevi, som var den första Tyresöbon, kända Tyresöbon som vi träffade. Och sen fick vi gå omkring här och titta. Och den tomt som vi då blev erbjudna, det var Slottervägen 120. Och vi tackade ja till den.
Men det blev inte den.
Nej, det blev inte den. Därför att jag fällde rätt så mycket träd och så. Jag tänkte att vi skulle ha till braskaminen så småningom, men då var det någon som tyckte att man borde göra en markundersökning, så jag lät göra det, och då visade sig det att det var välling eller gröt ungefär i 10 meters djup och så. Då gjorde kommunen om undersökningen på både vår tomt och de angränsande tomterna, och det visade sig att det var tre tomter som inte dög att bygga på. Och vi fick, lyckligtvis så fick vi alla välja varsin, och vi valde utan, det blev den tomt som var och en ville ha, fick den.
Ja, ni var tre stycken som,
ja, det
skulle
var,
ha
ja, tomter där. Norman som valde en på Lingonvägen fick de, och Fernströms, de valde nere på Trombersvägen, va? Och vi fick Morellvägen, där vi då sen byggde vårt hus. Ja.
Och ni byggde det själva. Vad säger du, Åsne?
Ja, det var stort.
Ja, men det var spännande antar
det var, ja, jättespännande. Och det var ett elementhus, så de reste huset ganska snabbt. Men däremot så var det ju mycket val att göra ändå. Inuti och källare fick vi göra, och mycket med tomten förstås. Mm.
Hur många barn hade ni då?
Då hade vi tre.
Vi hade två och ett halvt. Vi köpte tomten.
Nej,
ja.
Vi hade tre.
Ja, okej. Okay.
Okay. Måste vi hålla på att diskutera det?
Ja.
Bosse, Åse och Tove som låg i vagn.
Ja.
Hon låg i vagnen.
Ja.
Hon kanske var i magen när ni började med tomterna.
Ja.
Så ni hade rätt båda två.
Ja.
Ja, och ni köpte alltså tomten på Morellvägen. Och det var bara en skogsbacke, eller hur såg det ut?
Jag tror att det var tänkt till att bli en lekplats där. Men ja, det var en lite kuperad tomt, och det krävde en del arbete och sprängning. Det krävde ganska mycket sprängning också för källaren. Ja.
Det är dyrt det, att spränga.
Ja, det tyckte man att det var rätt dyrt då. Men när vi betalade 22 000 kronor för tomten. Det var vad tomterna i Fårdala kostade.
Det var lite skillnad mot nu.
Ja, här,
nu finns det ju inga heller.
Nej, nej.
Kanske går att klämma in någon om man skulle vilja.
Ja,
så ni fick spränga.
Ja.
Och sen kom huset i paket.
Ja, stora paket på gatan. Men de monterade upp det förstås.
Husfirman monterade upp det.
Ja, elementhus.
Ja. Ja, just det. Element är en del av huset kan man säga.
Ja. Ja.
Byggsats.
Ja, byggsats var det. Vi fick ju göra källaren innan då förstås och så.
Men då hade ni någon murare som...
Som gjorde grunden. Ja. Ja, så var det. Och sen kom de med sina containrar då. Och reste huset på 3 veckor. 6 stora containrar var det. Och 3 veckor var huset på
plats. Var det målat och klart inne?
Ja, det var... Nej. Det var ett skalet kan man väl säga.
Det var skalet.
Ja, det var ju tak och väggar och så var klart.
Det var helt klart.
Ja. Och rum, och det var uppdelat i rum också. Ja, ja.
Hur såg det ut här i Fårdala då? Vilket år är det vi talar om? Var det
60? Vi flyttade in sommaren 65. Ja, ja, det var ju då... Det fanns ju inga klara gator, inga trottoarer eller så. Det stod byggmaterial längs de här... provisoriska gatorna, så att det var lite kaotiskt som det såg ut. Och jag krockade vid något tillfälle med en bil i stilla fart, därför att det var trångt också.
Så kan det gå. Men var det skog här runt omkring, eller hade man hunnit fälla många träd?
Ja, jag tror att tomterna varit så klara, och jag har inte någon minne av att... Ja.
Nej, alltså vi var inte först på det sättet, utan det var många, de var mer eller mindre självbyggare, väldigt många. Jaha. Så att det var igång med byggen runt omkring. Det var bara det att vi blev, genom att vi hade färdiga hus, så kom vi fortare igång, om man säger så.
Så vatten och sånt och el, det var draget allting?
Det var draget,
Och det var Morellvägen, det sa ni.
Morellvägen 13, hörntomten där.
Till slut så blev det huset för stort.
Ja, det blev det ju. Men det tog 27 år innan det blev för stort. Vi bodde där i 27 år faktiskt. Men då hade barnen hade flyttat ut, och då tyckte vi att det var dags att flytta till ett mindre hus.
Hade ni tittat snett över gatan då på någonting?
Vi hade snittat verkligen
till spanat in
på det här huset. För vi kände ju Andersson som bodde här och umgicks med dem. Och då sa de att de skulle flytta. Då blev vi jätteintresserade. Det var bara det att... Och då sa de att nej, det blev inte av. Då skulle vi inte flytta första gången. Han fick inte just det jobbet som han hade tänkt. Sen då tyckte jag verkligen att huset på Morellvägen var för stort. Det var ju källare, våning och vind.
Tre våningar.
Så jag kände alltså att det här kan jag inte bo bara längre. Så därför så började vi leta runt och köpte... Oturligt, det var en lång historia, men vi köpte till slut ett hus uppe i Husboda. Utan att ha fått sålt vårt eget, så vi satt med 2 hus och jobbade och gjorde rent förvisning varje helg ungefär. Och ja, det var sjukjobbigt. Det var bara det att sen dröjde det minst nästan ett år, då kommer de igen, Andersson, och säger, men nu ska vi flytta. Och då sa vi att vi kan ju inte ha 3 hus. Men du for runt omkring och satte upp lappar?
Ja, det hade just då, hela 80-talet så var det lätt att sälja hus och så. Men just då, i slutet av 80-talet, så blev det tvärstopp.
Ja.
Och jag var ute och satte upp lappar på, där det gick att sätta upp lappar om att vi hade hus till sal. Och försökte. Och det var, folk kom och tittade, men de tyckte att det var för stort eller det var för dyrt. Och jag hade, hur som helst så ville Andersson så att det skulle bli, de var inte positiva till att vi skulle köpa deras hus. Men de ville iväg till Gotland också.
Ja.
Och då fick vi en helg till på oss. Och då satte jag upp lappar igen. Och då kom det en kvinna ifrån Krusboda. Hon hade 4 barn, hon hade med sig de 2 äldsta sönerna, och de gick runt, och sen så sa hon, ja, vad tycker ni om det här, sa hon till pojkarna. Jo, men det är bra, sa de. ja då tar vi det, sa hon.
Ja.
Och sen så skrev vi kontrakt på det.
Ja. Och sen fick du napp upp i Krusboda, ja, på huset till Krusboda.
Ja, så inom en vecka köpte vi det här på Körsbergsvägen, sålde Morellvägen och sålde det som vi också hade på Lundagången.
Hade ni hunnit flytta in i Krusboda?
Nej, men vi hade hunnit rusta upp det och ändra, tapetsera, ändra på några rum. De som nya ägarna rev sen och gjorde om.
Jaha. Så där är det ju nu också. Folk reparerar sina hus och flyttar och sen river nya ägarna ut rummet.
Ja, ja,
ja. Och här, det var alla här omkring var ju nybyggare då.
Ja, ja, vi lärde känna dem väldigt väl. Alla grannar. Och det var det som var poängen också med att flytta hit. Att vi fick behålla alla grannar. Så att de har vi kvar än idag, kan
ja,
man säga.
Ja.
Ja. Även Kristina Andersson. Torsten är ju död, men Kristina har vi fortfarande kontakt med.
Ja, bor hon i Skåne?
Ja, hon bor i Skåne.
Ja. Mm. De kom därifrån, tror jag. Ja,
precis.
Jaha, men när, nu gick jag tillbaka här till 1965. Då var det ju nybyggare verkligen.
Ja, det var det var en nybyggaranda verkligen, kan man säga. Vi var alla ungefär lika gamla. Våra barn var lika gamla. Och det var fart och fläkt i området. Och alla hade ju gemensamma problem också att diskutera som gällde bostadsbyggandet och det.
Hur gjorde ni här?
Och barnen fick lätt kontakt med varandra.
Och alla gick på lekskola hos Ulla Lundström.
Ja, många gjorde det. Ja, även Tove. Ja.
Mm. Och ni arbetade i Tyresö också, gjorde ni det båda två?
Vi arbetade inne i stan faktiskt då när vi köpte det här.
Jaha.
Ja, det gjorde vi. Vi bodde i Högdalen och arbetade inne i stan. Men sen, ja, jag för min del så var det så, jag tog kontakt med Jesse Navin. Vet om du vet vem det är.
Jesse Navin,
hon var chef för skolorna här.
Ja.
Och undrade om inte det behövdes en skolläkare här. Jo, det tyckte hon. Så då blev jag skolläkare här i kommunen och det var jag ganska lång tid. Men sen höll jag på och specialiserade mig till barn- och ungdomspsykiater. Så att jag, så småningom jobbade jag också lite åt socialkontoret. När de behövde utredningar som gällde barn som hade det besvärligt på något sätt. Och så småningom så blev det också ett PBU. Du började, det kan du berätta om.
Ja. Det var så att jag jobbat på PBU i Högdalen, då vi bodde där. Sen fick jag jobb i handeln, på PBU i handeln. Och jobbade först där. Men sen öppnade de här i Tyresö.
Så, har öppet där. Sådär, nu vart det lite tystare. Det hördes lite brus där. Ursäkta att jag avbröt dig.
Då öppnade PBU här i Bollmora på Sikvägen. En lägenhet med tre rum och kök på Sikvägen. Och det var en läkare och det var en sekreterare och det var en kurator och det var jag som psykolog. Så där jobbade vi ett tag.
Var du där före, Lennart?
Jag var före Lennart. Ja. Han var inte där då, utan det var en annan läkare. Vad heter han? Lundqvist?
Janne Lundqvist.
Och kurator. Vad heter hon?
Det var
Marie-Louise.
Nej.
Var inte hon?
Det var senare.
Men det var Karin Larsson.
Karin Larsson var kurator. Och så var
Karin Jansson.
Hon är död nu.
Ja.
Och så var det jag som var psykolog. Och så var det Inger Skröder som var sekreterare. Vi var alltså fyra personer i den här lägenheten.
Och det var Sveriges barnrikaste kommun.
Och det var Sveriges barnrikaste.
Så ni hade väl en del att göra?
Ja. Sen flyttade vi upp till Mellanbergsvägen. Fick en större lägenhet där. Och så småningom flyttade vi ner i Centrumhuset. Och det var väl ungefär vid det laget som du... Då slutade Janne och då sökte du. Då var
ja, jag började 70-71, någonting sånt. Ja. Ja.
Och sen dess har vi alltså jobbat tillsammans där, kan man säga.
Ja, och där har vi haft det så att Osne är chef hemma och jag var chef.
så tror jag i många familjer.
Och
faktiskt.
Den utvidgade sig byrån, så vi blev efterhand många fler. Mm. Och då kom Marie-Louise Neumann
in. Just det. Och sen så småningom Irene Klintemar. Och sen pryggade hon hos er, eller
praktikant en period. Ja. Hon flyttade sen till Kungsholmens PBU.
Ja, just det. Mm. Det gjorde hon. Hur var det att arbeta med så känsliga ärenden som ni hade i samma område som där man bor? Var det något som störde er eller störde någon annan?
Ja, nej, jag har ju tidigare på arbetat som distriktsläkare, även här förresten. Jag jobbade ett år som distriktsläkare här 1966. Men jag har jobbat lite kortvarigt här och där med provinsialläkarjobb. Men jag har alltid upplevt det som positivt att man stöter på sina klienter i samhället. Men det är naturligtvis, jag förstår vad du, att det kan vara ett problem också. Och att det tror jag man avläser ganska bra om man träffar en klient, om det är någon som man ska låtsas känna eller inte. Och för mig har inte det känts som något. Jag har känt det som att ja, det är ett samhälle där man är hemma och känner folk av många olika anledningar.
Jag jobbade ju på apoteket här under 70-talet. Ja. Och då var det så att man hade en ledig eftermiddag, för att vi hade öppet till 6 och vi hade öppet på lördagarna. Men när det blev så att jag gick ut på min lediga eftermiddag och mötte folk som sa till varann, visst ja, jag måste gå till apoteket också.
Ja.
Då tyckte jag det var dags att röra på mig.
Ja. Nej, vi samarbetar ju mycket med dels förskolor, skola och socialtjänsten. Mm. Och jag upplevde att det var positivt. Man lärde känna liksom både människor och institutioner.
Det måste ha varit en väldig fördel att ni kunde göra det.
Ja, jag tycker det. Ja. Och att det som var problem i början, det var att vi två jobbade på samma ställe. Det var problem gentemot
de andra
kollegorna.
Aha.
Ja. Men då jobbade vi ofta två och två, så att jag kunde jobba med någon kurator i något ärende, med någon annan psykolog i ett annat ärende, Lennart likadant. Vi jobbade liksom kors och tvärs med varann. Så efter ett tag så tror jag vi slutade tänka på att vi var ett par där. Och jag undrar om inte de andra, de accepterade det i alla fall.
Jag tror det.
Men ni måste ha haft många pratklienter, eller vad heter det, för det var inte så många recept du skrev.
Nej, det var, nej.
Jag kommer ihåg din kraftiga handstil.
Jaha, ja. Nej, det var inte så ofta. Det fanns vissa åkommor där man kunde ha en viss nytta av någon typ psykofarmakon. Men det var undantag, kan man säga. Det handlar ju om, det är ju en sorts familjeterapi ofta som det handlar om. Man träffar barnet som kanske är utpekad som problemet. Men man träffar hela familjen och man pratar om hur familjen hanterar det här tillsammans. Ofta har det kanske skett någon låsning i familjemönstret. Men samtidigt, familjemedlemmarna är ju de betydelsefulla och de som finns på lång sikt. Och det är också de som har resurserna som regel att ändra på mönsterna och få det att flyta igen. Så att det, på det, viset, det är ett tacksamt jobb, tycker jag.
Och de här bokstavskombinationerna, de fanns inte på den
tiden? Ja, de fanns, men de fanns inte alls i den utsträckningen som de gör idag. Och det kan man, jag vet inte om, ja, jag har synpunkter på det, men om vi har tid med det.
Vi kan föra för långt.
Ja.
Jag har pratat
med. Jag kan säga så, jag tycker att vår mottagning, det var ett ställe dit alla drabbas vi av några problem ibland i livet. Och det här var ett ställe dit man kunde vända sig för att få ventilera det. Och det var livsproblem, det var inte sjukdomar, utan det var livsproblem som man hade och som man behövde hjälp med att hantera på något annat sätt.
Mm.
Ja. Okej, vissa bokstavsbeteckningar gör ju kanske då att en elev kan, om den får en bokstavsbeteckning, så kan de också lättare frigöra resurser i skolan för att hjälpa den eleven. Och det är ju en pluspoäng då med bokstavs... Mm. Ja,
diagnos, skulle jag säga. Jaha, och ni har varit lite aktiva i egna hemsföreningen?
Nej.
Har ni inte varit det?
Nej, det har vi. Nej, just det. Jag tänkte... ja, det är så här att vi har haft så mycket andra engagemang, så vi har inte varit aktiva i egna hemsföreningen, i styrelsen eller så. Men däremot så har vi väldigt ofta gått på alla de här trevliga arrangemangen som egna hemsförening ordnar. Som till exempel adventskaffet vid jul, då det blir grögg och julsången.
Då får du berätta vad det är någonstans.
Och det är där nere på Fåldal-tippen.
Tippen, ja. Vid tennisbanorna.
Vid tennisbanorna.
Nyinflyttade har inte hört begreppet tippen.
Nej, men det är där nere vid tennisbanorna. Just och det brukar det vara strax före jul. Och det är mycket trevligt. Sen brukar det vara på hösten, Fårdala-dagen. Och då är det grill och tipspromenad. Och det brukar vi också oftast gå på, om vi kan. Och sen är det årsmöten ett gång om året, och då brukar det ofta vara intressanta föredrag där.
Mm.
Och sen inte att förglömma trädgårdsträffar med Ylva Landerholm, som har varit i olika trädgårdar i området och där man får tips om hur man ska jobba i trädgården.
Ja, Ylva är känd från TV4, eller
det
hur?
Det är hon också.
Ja. I år blev det ingen trädgårdsträff. Det var ingen som ville upplåta sin trädgård.
Nej.
Eller inte kunde eller vad det är. Men vi får ta nya tag.
Ja, och nästa år anmäler jag mig redan nu frivillig. För vi behöver mycket synpunkter på vår trädgård.
Ja.
Ja. Jag skulle säga, apropå föreningar då, att vi har inte varit så aktiva där. Däremot har vi faktiskt varit väldigt aktiva i några andra föreningar. Både oss och jag hade innan vi flyttade hit, alltså i våra tonår, ett intresse för fredsfrågor och så.
Jag ser det på din tröja.
Ja.
Jag anar vad du kommer att säga.
Ja, och då när vi kom hit så träffade vi ju Åke Sandin och Sofie Sandin. Och tillsammans med dem och några andra så bildade vi Tyresö U-lands- och fredsförening.
Jaha, ni var med och bildade
den. Ja, det var
också.
Mm. Och den har ju varit väldigt livaktig och väldigt vital. Väldigt mycket tack vare Åke Sandin, får man säga. Men också tack vare en stor styrelse som jobbat. Så att jag tror att det fortfarande hör till Sveriges... att TUFF, som föreningen heter, hör till Sveriges största fredsföreningar. Sen var jag i början på 80-talet, så var jag med och bildade det lokala miljöpartiet i Tyresö.
Mm.
Och vi var en tapper, väldigt liten skara. Några nördar som samlades regelbundet och diskuterade, försökte få igenom genomgripande förslag, till exempel att man skulle samla in tomglas och liknande. Så, det fick vi aldrig igenom.
Nej, men, jo, men sen kom det ju. Det här med glascontainerna. Ja. Det var vi som hade lagt först en motion om det här i Tyresö.
Ja.
Och nu är det en självklarhet.
Ja. Ja, vilket år bildade ni det? Miljöpartiet?
Med, 81 någonting. I Tyresö kommun.
Det var 10 år innan Miljöpartiet kom in i riksdagen ungefär.
Ja.
Men det är ju så, det är motvind i början. Och sen som du sa, de här glaskuporna, de är ju helt självklara.
Ja.
Och mycket annat.
Ja, det har ju hänt mycket.
Ja, och ni bor kvar här. Hur länge har ni bott i det här huset, sa ni det?
Jag glömmer alltid, men är det 26 eller 27 år?
Ja, det är 27 år bodde vi på Morellvägen och nu har vi bott 26 år här.
26 år här.
Ja, det verkar som det blir längsta tiden här då.
Ja, det kommer. Ja, ja.
För det vi vill ju bo kvar här i trivsamma Tyresö. Dels, våra barn bor i närheten. Två stycken i kommunen och en i Nacka. Och vi räknar kallt med att om vi blir tvungna att flytta så kommer de att hjälpa oss.
Mm.
Och bor vi kvar så kommer de att hjälpa oss här. Ja. Så att vi bor kallt kvar.
Så underbart är det, ett enplanshus.
Ja.
Och sen har ni en underbar trädgård.
Den är visserligen heltår nu, men i alla fall.
Vi kan väl också berätta när vi ändå pratar om Fårdala egna hemsförening. Att föreningen kommer att fylla 50 år nästa år. Och till dess så hoppas vi kunna göra någon liten skrift över hur det har varit här att ha varit och bo här och ja, hur man trivs och vad man gör. Och vi vill ju hemskt gärna ha massor med fotografier från den tiden. Och jag tror att det är ni som har lämnat flest utav alla. Och det är jättekul att se hur det gick till när ni byggde. Så välkommen alla Fårdalabor med bidrag både skriftligt och muntligt och bildligt. Hör av er till styrelsen bara. Eller till mig. Ja, hörni, då får jag tacka er så mycket.
Du ska ha tack själv.
Ja, att ni har stått ut här i det här varma vädret. Men vi väntade ut i kvällen i alla fall.
Det är ju väldigt skönt för oss med värmen, men det är ju synd om bönderna och man är ju lite orolig att det här har med klimatförändringen att göra. Och då blir man ju lite, ja, tveksam.
Man får dåligt samvete om man tycker det är skönt i solen.
Ja, ja. Nästan.
Nej, men det är synd om hästarna och korna, alla djuren.
Ja.
Och det här är bara ett år. Hur blir det nästa år funderar man också. Även om man lyckas skrapa ihop foder till djuren just nu. Ja, ni ska ha hemskt mycket tack. Ni har alltså hört Åsne och Lennart Lidén på Körsbärsvägen i Fårdala. Samtalet fortsatte en god stund till. Och fortsättningen får ni höra om 3 veckor. Gunilla Grell Lundgren, Radio Tyresö 91,4. Hej då!
Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde, lunden den gröna, vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju